Visst kan det ibland kännas som en fullkomlig omöjlighet att nå hela vägen och bli en publicerad författare. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. I Debutantpodden så intervjuar jag andra författare som befinner sig i olika stadier av det som jag kallar för författarresan. Och de har ju alla någonting gemensamt. De har ju alla någon gång varit just debutanter. Och det är vad vi fokuserar på i den här podden. Så varmt välkommen hit. Låt dig inspireras.
Då säger jag varmt välkommen till Magnus Carling.
Tack så mycket.
Vad roligt att du ville vara med i podden.
Ja, det är superkul. Det är alltid kul att vara med.
Ja. Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Vem är du?
Ja, vem är jag? Magnus Carling. Jag är 50 år och jag har skrivit nästan alla de 50 åren. Olika berättelser. Jag arbetar som informationssäkerhetschef till vardags. Och så skriver jag böcker på min fritid. Och göteborgare, det hör alla.
Ja, det går inte att ta miste på det.
Nej,
du,
exakt.
Du är faktiskt den första mannen som är med i min podd. Det är ganska, det var ju verkligen på tiden, känner jag.
Just det, ja, vad kul. Ja, ja där ser man.
Men hur länge sedan är det som du säger att du har skrivit hela ditt liv, men hur länge sedan är det du debuterade som författare då?
Ja, alltså jag började ju en gång i tiden med att skriva fantasy, för det var det jag tyckte att ja, men det gillar jag att läsa och det skulle jag vilja skriva. Men det var en svår genre att ta sig in på. Och sen bytte jag till att skriva skräck, för det tycker jag också alltid varit kul. Mycket King och Kungs. Men sen så det var ju nästan lika svårt det. Så då pendlade jag lite fram och tillbaka. Men jag debuterade med en ljudbokserie som är en kriminalkommissarie John Romeo. Som jag skrev tillsammans med Dejan Karlström. Som jag haft ett litet annat samarbete med kring seriemanus. Så vi kände varandra redan. Men så tänkte jag att okej, det skulle vara kul att skriva böcker.
Menar du tv-seriemanus? Har du skrivit det också?
Nej, utan seriemanus. 91, aha. Bamse och Fantomen har jag skrivit.
Serie! Ja. Jag fattar, vad kul. Har du gjort det?
Ja, absolut.
Vad roligt. Så,
det var ett tag sedan nu. Fantomen var väl senast för ett par år sedan. Men, så det har jag gjort också. Och det är en väldigt speciell resa.
Det förstår jag verkligen. Men den får vi ta en annan gång då kanske. Men där började du alltså i själva serietidningsvärlden.
Ja, jag fick lite noveller publicerade innan dess också. Men sen så snubblade jag in på serier tack vare Diane. Och skrev ett antal manus under några år och tyckte det var superkul. Det är ju en lite annan form av berättande. Men också väldigt utvecklande.
På vilket sätt är det ett annan form av berättande menar du?
Ja, alltså varje serieruta är ju statisk. Så man måste verkligen tänka på att ja, men det går inte att klämma in för mycket. Utan det som händer ska ju vara beskrivande just ruta för ruta. Och så använder man ju onomatopoetiska ord, ljudhärmande, som också är lite kul att komma på nya.
Och hur funkar det med, så här, nu snöade jag in på det, jag blev jättenyfiken. Men hur funkar det med samarbete så här, mellan den som illustrerar och den som skriver texten då? Vilket sker först?
Man skriver själva manuset först. Eller egentligen först så skriver man ett synopsis. Och så säljer man in det till redaktionen. Och så tycker jag att det där gör vi ett manus av. Så får man utveckla det. Och sen efter det så är det egentligen färdigt för att börja rita. Och eftersom det följer en fast struktur så ofta så behöver inte illustratören hör av sig, utan då ritar de och så blir det klart. Men ibland kan de kanske höra av sig för att det är någon, när man har något speciellt ämne eller någonting som kanske behöver förstås bättre, då kan man höra av illustratören.
Okej, okay. Och vad är det för serie du har skrivit då?
Jag skrev några Bamse-äventyr och sen så skrev jag lite 91an och sen var det ett par manus med Fantomen ihop med Diane igen då. Och Diane är ju, nu ska vi inte ägna allt så mycket tid åt henne, men hon är också en legend i serievärlden. Hon kallas för Fantomens mamma för att hon skrev massa Fantomen-äventyr under 80-talet när Fantomen var som störst egentligen.
Gud vad spännande. Jag visste inte heller att, så jag tänker att då är det så att man skriver, om vi säger för Bamse då.
Mm.
Så skriver du ett manus för en berättelse som ska vara i en tidning?
Ja, precis.
Ja. Och
Exakt.
sen
Och
kommer en
sen så.
annan och skriver en annan berättelse för
Ja,
Bamse som är i
ja,
nästa tidning.
ja. Och Bamse är ju lite speciell, för det var ju Rune som grundade. Han skrev ju allting under många år, men sen släppte han in fler. Och då, det är ju en liten marknad som, där man kan fortfarande, även om ser det inte lika stort och populärt idag, så går det ju fortfarande att göra det.
Spännande. Jag har aldrig träffat någon som har skrivit serier.
Nej, det här var kul.
Och
Det finns
här
det
fick jag
första
göra
gången för
det
allt.
bara så här, i bara farten.
Ja,
Vad
exakt.
roligt. Okej, men så det gjorde du först, liksom. Och så där du började med, där du blev publicerad först i alla fall då.
Ja, precis, exakt. Så, och sen så började jag och Dajan skriva på den här serien. Det var en trilogi. Så om, vi har funderat på att skriva fler böcker där också. Men, och det är lite speciellt att skriva ihop med någon också, för där får man verkligen hitta sitt arbetssätt. Men det var också väldigt utvecklande. Dajan har skrivit en mängd andra böcker innan, så att hon blev lite mentor för mig i författandet också. Någonting jag tycker alla ska försöka hitta, för det, vi kan alltid hjälpa varandra mycket mer.
Visst är det så. Men så var det för att du kände henne då som du liksom drogs med i detta, eller? I det projektet?
Ja, i det projektet var det faktiskt så att jag hade en idé och sen bollade vi lite grann och så tände hon fullständigt på den idén. John Romero är ju lite speciell karaktär och lite övernaturligt, så, och det har hon alltid gillat, så att hon ville gärna vara med, så vi delade på det. Och sen gick det av bara farten. Det gick ganska fort att skriva de här tre böckerna.
När kom den första ut där då?
2017 kom den första ut där.
Så det var egentligen din författardebut då, 2017?
Ja, precis. Och sen så, ja, nu kommer inte jag ihåg exakt hur lång tid det gick emellan, men de kom ut ganska snabbt efter varandra. Men
Men
inte som pappersböcker då. Och det första pappersboken var ju Svart kod på Visto. Och det blev ju en annan resa som också var väldigt spännande och
ja, men
lärorik.
det ska vi prata lite mer om sen. Men jag tänkte, om vi stannar här lite. Men det var ganska tidigt för bara ljudbok 2017, eller?
Ja, nu är det så här. De kom först som e-bok och sen kom de som ljudbok. Så att vad som hände där var ju att Viberi hörde av sig och ville ge ut. Och de kör ju bara ljudböcker. Så där går vi faktiskt ut först som e-bok själva. Och sen så blev det, så att det är ju en tvåstegsraket som också är lite kul och mycket att lära även där.
Ja, verkligen. Så då gav ni ut den själva, den här alltså e-boksserien som det var första.
Ja, precis.
Just det. Och sen så blev ni upplockade av då ett ljudboksförlag som gav ut den som ljudbok också.
Exakt så.
Men det här med att ni skrev tillsammans då, hur funkar det? Hur gjorde ni då?
Då gjorde vi så, och det är väl ett arbetssätt som jag gillat och plockat upp och fortsatt med egentligen. Vi skrev ett jättesynopsis som var lite som man gör med seriemanus också. Då skriver man ganska omfattande synopsis där nästan allting finns.
Hur många sidor då?
De här till böckerna så var de här synopsisen runt 20 A4 som alla karaktärer var med och vi
Alla
utvecklade
vändningar och så
alla
där.
vändningar, allting. Sen var det egentligen bara att mejsla ut det där till ett fullständigt manus. Och då skrev vi ett kapitel var, läste igenom och så fortsatte man på nästa kapitel och så skickade jag över. Så att det var ett bollande fram och tillbaka.
Skrev ni liksom varannat kapitel då? Det är
Ja,
så du...
exakt. Exakt.
Men det var det olika karaktärer ni hade eller var det liksom, följde det någon samma karaktär?
Nej, vi skrev faktiskt alla karaktärer tillsammans, alltså på alla karaktärer. Så att vi, i och med att karaktärerna bollade ju inte bara mellan kapitlerna, så att det var en, utan och vi var noga med att aldrig byta point of view och så där mitt i ett kapitel. Så att det var ju alltid ur en karaktärs perspektiv. Men vi skrev ett kapitel och sen så var det dags för nästa. Så om jag skrev så var det Diane och sen fortsatte det så fram och tillbaka.
Men hur var det då? För jag tänker att det borde vara, jag har ju hört fler som har gjort precis så där. Men det som jag tänkte, det första jag tänker om jag ska skriva en bok med någon annan är så här, ja men då har man två karaktärer och så kör jag en och så kör den andra en. För att man ska liksom få med eller för att rösten ska bli liksom likadan. Men det var nog, jag pratade med Ann-Charlotte Persson som skriver ihop med Mikael Ressem. Och då sa hon att de bara skickar liksom mellan varandra så. De kanske bara hade ett perspektiv, det vet jag inte. Men då blev jag i alla fall fascinerad av det. Och jag tänker, vad händer med rösten? Blir det jämnt liksom?
Ja, men precis. Och det är ju en, det har du helt rätt i. Det är ju en farhåga att man ska skriva väldigt ojämnt genom man gör på det sättet. Men eftersom vi alltid gick igenom, när jag var klar så gick Diane igenom det jag har jobbat fram. Och så fick jag tillbaka det sen när det var min tur att skriva nästa kapitel. Och då hade hon, vi hade ett formateringssätt och jag lämnade kommentarer och vad vi tyckte skulle ändras och sådär. Så att delvis fick ju det till effekt av att en del av redigeringen blev gjord redan under tiden vi skrev. Men sen så gjorde det att vi kunde tvätta varandras språk lite grann. Så vi fick ju en hybrid mellan hennes sätt att skriva och mitt sätt att skriva. Vilket var otroligt intressant. Och läser man eller lyssnar på de här böckerna nu då, så jag tror inte någon ser vem som skrivit vad, utan vi
Nej.
håller en ganska samma stil faktiskt.
Det är jättespännande och jag tänker att man också säkert påverkas då efterhand, så att även om det spretar lite i början, om ni har skrivit liksom tre böcker tillsammans så måste ni verkligen formas av varandras språk när ni redigerar också
Ja.
texten.
Exakt, ja men precis. Och Diane kallade alltid det där för att tvätta texten och det tycker jag är ett ganska bra uttryck. Alltså, de här tvättrundorna gjorde ju också att vi fick slipat av alla onödiga ord och fick en känsla för funkar texten så som den är. Så. De är ju ganska mörka de här berättelserna, tunga, lite dystopiska, lite annorlunda mörkare i Göteborg. Så att det här med, de är fulla med fantastiska miljöbeskrivningar som också håller genom alla tre böckerna faktiskt. Det är lite svårt att sätta fingret på hur vi lyckades med det, men det gjorde vi.
Härligt. Men då, hur kom det sig att ni gav det ut dem som e-böcker och då inte som tryckta böcker?
Nej, de finns ju inte som tryckta böcker. Utan det blev ju sen då min första tryckta bok hos Visto, Svartkod.
Just det, men hur kom det sig att ni inte gav ut de här första som, alltså ni valde att bara ge ut dem som e-böcker?
Ja, vi tog väl egentligen inget aktivt beslut där, annat än att vi tänkte så här att ja, men vi prövar det digitala formatet och ser hur det går. Sen har väl det är väl inte de som har lyssnat på och läst mest av mina böcker, men det har ändå varit jag har ändå varit nöjd.
Men beslutade ni, det är ute lite efter det här, beslutade ni liksom från början att nej, men de här ska vi ge ut själva, eller skickade ni runt dem först, eller hur gjorde ni?
Vi skickade runt dem och vi prövade lite med, det var ju inte jättemånga agenter då när vi började. De började faktiskt skrivas redan 2012 i ett väldigt tidigt skede. Sen så tog det lite längre tid innan vi väl började jobba med brödtexten. Men redan då började vi prata med lite litterära agenter och tänkte okej, men det kanske är någon som vill nappa på det, för det var ändå en ganska unik historia. Men det var svårt och då var det inga traditionella förlag som tog dem direkt. Så det var därför vi började, men vi kör som e-böcker då. Så ser vi och de fick ju bra recensioner och sådär av de som plockade upp dem. Så att det var ju kul i sig.
Men sen har du skrivit en rad böcker när jag kollade. Alltså, hur många böcker har du skrivit egentligen?
Jag har skrivit kontrakt med den tionde boken precis. Så att det är ett gäng. Och
Det är ett
det
gäng, ja.
växlat lite mellan lite olika genrer. Och en del av dem har jag skrivit innan. De har ju legat ett tag. Så det enda som krävs, som även Viberry plockar upp som ljudbok enbart då. Den började jag skriva någonstans 2008. Sen så tog jag upp den efter att det här började ta fart. Så tog jag upp den och tänkte ja, men den här kanske är något för er också. Och skickade in helt enkelt. Och det tyckte de också.
Ja, men så då har det är också lite därför det har kommit ut så många böcker på kort tid, för att du har haft böcker, du har haft manus liggande och väntat lite, eller?
Ja, lite så. Men sen å andra sidan, Svartkod-trilogin är ju tre böcker. De skrevs ju på på 2 år ungefär. Så att de är inte gamla historier, utan de har ju bara knackat ner. Och det är lite samma sak med min senaste serie. Jag skriver inga långkörare, utan jag försöker hålla mig till trilogier. Och det med den senaste serien har jag precis skickat in del 2 då. Så har också skrivit på ganska kort tid. Så jag har fått upp ångan och jag har min metodik som jag tycker funkar.
Vad skriver du för genre nu då?
Nu skriver jag teknotriller, kan man väl säga att det är. Vad händer när AI blir smartare än oss är väl grundtemat i de här böckerna. Samtidigt som jag också skrivit jag skrev en spökhistoria däremellan som blev väldigt framgångsrik. Den senaste boken är Skogsmannen heter den, och den handlar om ett försvinnande, men också väldigt mycket om min kärlek till naturen. Så det är mycket natur och mycket fjäll och djup vildmark i Skogsmannen.
Så den handlar inte om AI och framtid, nej.
Nej, inte överhuvudtaget. Den handlar om en pojke som försvinner på 80-talet. Och sen så får en polis vid Kalla fallgruppen i Göteborg ett brev från någon som säger sig veta var den här pojken finns begravd. Och så fortsätter det. Den är spännande.
Har du upplevt att det är något, att det är svårt att byta genre så här som du har gjort det?
Nej, den frågan har jag fått några gånger, sådär. Men nej, jag tycker faktiskt inte det. För mig är det så att jag skriver ju genre som jag själv tycker väldigt mycket om. Så att när jag byter till en annan genre, från spökhistoria till thriller till den här deckaren, egentligen renodlad deckare. Och John Romero-serien är en blandning av deckare och övernaturligt. Så tycker jag ändå, jag har ju en ganska stor passion för det jag skriver. Så länge jag tycker att det här är någonting jag själv vill läsa, då är det absolut inga problem att byta genre.
Men jag tänker även utifrån läsarnas perspektiv då, har du upplevt att det är något, ett problem eller förlagens perspektiv eller sådär?
Nej, faktiskt inte där heller,
Nej.
utan jag har nog lyckats ganska bra att träffa det här. Jag tänkte en tanke, alla skriver feelgood, ska jag skriva en feelgood? Men nej, jag har insett det att jag skriver feelbad mer lite grann. Nästan så kan jag uppfylla den genren.
Men hänger läsarna med dig då mellan dina olika genrer? Eller hur
Ja,
funkar det?
det gör de. Det gör de faktiskt. Och det är lite roligt, för jag fick ett läsarbrev häromdagen från en kille som tyckte jag har en del genomgående teman när det gäller personernas utvecklingskurva, så handlar det mycket om att förlåta både föräldrar och vänner eller arbetskamrater och vad det än är. Och han tyckte det var kul att dels att jag återanvänder karaktärerna ibland, men mer som bifigurer. De kan vara huvudpersoner i en berättelse, som bifigurer. Men just att även de här temana kommer tillbaka och att det finns en igenkänningsfaktor där.
Men det låter som att du går lite dit du känner att nu vill jag gå till det här hållet. Du har inte någon så här
Ja.
strategisk tanke att nu ska jag bli en sån här författare som skriver den här typen av böcker.
Nej,
Nej.
precis så. Jag är fylld av historier, och jag ser det lite som att de ligger och puttrar i en stor gryta, och sen så poppar det upp någon, men det här vill jag skriva nu. Så. Medan jag kanske inte då, som sagt, jag ger mig inte in på vissa genrer, feelgood kommer inte funka för mig. Det
Nej.
vet jag.
Men det är ju intressant, därför att det är många som jag tror tänker på så här, alltså, det här med genre är ju något speciellt. Jag hamnar ofta i den diskussionen. Men just så här, att man ska vara så strategisk och tänka på vad läsarna vill ha. Och inte minst i de här ljudbokstjänsterna där det är så himla viktigt att man hamnar i en kategori och sådana där saker. Men det är intressant att höra. Jag har inte brytt mig så himla mycket om det där för att jag har också svårt att göra det på något vis. Men jag tänker mycket på det, att jag borde vara lite mer strategisk i de här delarna. Det är roligt att träffa någon annan då som inte heller kanske har varit så strategisk i just de här. Jag är en författare som skriver i den här genren.
Nej, och jag tror att det har säkert legat mig i fatet lite grann, för jag har ju inte skrivit. Om jag hade börjat skriva deckare enligt recept ett dag när någon flyter i land död någonstans, så hade jag säkert blivit utgiven tidigare, tror jag. Men samtidigt så är det så att Jag ser det mer som att jag är författare, jag är berättare. Jag vill berätta en god historia, jag vill underhålla. Och jag har också alltid känslan av att gör man det där rätt och äkta så blir en bok utgiven för att man har passionen för det man skriver. Och det ser jag ju på alla kommentarer och recensioner jag får, att ja, men det här är underhållning, det är eskapism, det är fartfyllt, det är bladvändare. Liksom sätt dig här och häng med på resan så kör vi och har det kul under tiden. Även om det är tunga ämnen så är det fortfarande så här att det är ju många som säger att jag kan inte lägga ifrån mig den här boken. Och det är ju det jag vill uppnå på något sätt.
Men det du sa så här om att du hade kunnat skriva en deckare och kanske snabbare hitta ett förlag som ger ut dig. Det är ju en strategi som man kan ta, tänker jag. Men det är ju också väldigt viktigt att man skriver det man vill skriva. Och framför allt kanske när man är ny, tänker jag. Därför att, alltså, nu känner jag själv, jag håller på att redigera mitt 12:e och 13:e manus nu. Nu kan jag skriva lite vad som helst, tror jag. Och jag vet att jag kommer komma hela vägen i mål med det. Men när jag skrev mitt första manus så var jag tvungen att skriva någonting som bara jag ville skriva så gärna. För att jag skulle känna mig trygg och känna att jag verkligen orkade hela vägen eftersom jag inte visste om jag kunde liksom. Jag tror att det där kan nog förändras ganska mycket över tid också.
Ja, det tror jag också. Så mycket, det jag har märkt efter mina 10 böcker här nu då, och snart en 11:e på gång, så har jag ju tränat min inre röst, mitt inre öga på något sätt. Liksom, och jag vet att men det här funkar ändå. Så att jag får ju ett självförtroende i det. Men sen tror jag ju också så här att jag skulle nog göra våld på mig själv om jag skrev det som alla kanske tror att det här är det som funkar och att det är ju egentligen vad ska man kalla det för? Den här bestsellerismen gör ju att hela marknaden blir likartad på många sätt. Medan mina berättelser har ju varit väldigt annorlunda på många sätt faktiskt. Och det är därför jag tycker om dem så mycket. För att jag är inte en jättestor deckarfan av de här klassiska mordgåtorna. Även om jag också kan läsa det och tycka att men det här är kul och underhållande. Så vill jag ha berättelser som ger det där lilla extra. Och det är också det som jag vill skriva och det är det som funkar på något sätt, va? Medan jag också tänker så här att när man tar hela den här debatten kring hybridförlag och vem är författare och vem är det inte och så där. Det blir ju vad ska man säga, att det blir ju lite pajkastning fram och tillbaka och så är det många som tror jag far illa av det, att man liksom, bara för att du blivit utgiven på ett hybridförlag så är du lika mycket författare som alla andra, för du har ju faktiskt fått ut en berättelse som funkar någonstans, va? Sen är det också så här att i andra änden då, de som bara får refuseringar och inte lyckas med att få ut sina böcker, de kanske behöver tänka på den här tanken en gång till. Jag kanske ska prova ett annat recept då och inte bara, för man kan ju bli hårdnackat, alldeles för envis i att skriva precis det man själv tror på bara, och då kan man skriva för skrivlådan men inte bli utgiven helt enkelt.
Ja, jag tänker det är en avvägning där naturligtvis man behöver göra, men jag tror verkligen när man börjar att man ska verkligen känna inne i sig själv så här, vad vill jag, vad är min berättelse som jag vill skriva? Det tror jag är, jag tycker fortfarande såklart att det är jätteviktigt, men det är ännu viktigare när man inte har självförtroendet att man vet att man kan.
Just det, precis.
Men du har ju liksom blivit utgiven på en mängd olika sätt här nu, förstår jag ju. Och du har ju faktiskt blivit utgiven på ett hybridförlag då.
Stämmer.
Visst då.
Visst då, precis, svartkort. Och det
Hur
var
gick det
ju,
då? Det är
ja
många som
det,
pratar om hybridförlag, det
ja
vet
det är
jag.
det. Ja, det är det. Det är en infekterad debatt till viss del också. Men visst, då jättetrevligt att göra med. Det var väldigt enkelt. Svart kod är ju en lite kontroversiell bok på ett sätt, eftersom den säger att ja, men det här digitala samhället kanske inte är så bra för oss, att vi håller på att digitalisera på det här sättet och utvecklar AI, som är min stridsfråga lite grann också, AI som kan bli smartare än oss alla och ta död på oss. Och bara för att utveckla det lite grann innan jag svarar på din fråga, så det finns otroligt mycket likheter med AI och Manhattan-projektet. Så när man utvecklade atombomben så trodde man att det fanns en liten minimal risk att vi skulle tända eld på atmosfären. Väldigt liten risk, men den fanns där. Och hade det hänt så hade ju mänskligheten, det var slut med hela mänskligheten. Och det är samma sak med AI, fast där tror man att risken är mycket större. Och ändå gör vi det utan eftertänksamhet. Så att det är en skönlitterär bok, men jag jobbar ju med säkerhet och jag har ju vävt in mycket av min erfarenhet av IT-branschen sedan 1995.
Det är någon form av politisk ståndpunkt i det hela.
Det är det absolut. Och jag vet inte om det var därför jag inte fick de traditionella förlagen att nappa eller inte. Men visst, du ville ge ut den och jag fick ett bra hybrid, ett riktigt hybridavtal tycker jag. För det finns ju
Men vad
också.
innebär det då? Innebär det då att du betalar en del och de betalar en del, eller betalar du
Ja.
allt?
Nej, de står för en del också. Och sen får man ju inte gå in och prata om innehållet i avtal och sådär,
Nej, men bara
va.
på det stora hela, inte i detaljer, utan.
Ja, nej, precis. Och, så att det, jag uppfattade det i alla fall så som att det här var ett riktigt hybridavtal. Och sen har jag förstått sen att det finns i branschen så finns det ju allting från rena egenutgivningstjänster till de här lite mer äkta bra hybridavtalen och så.
Men
Sen.
och hur funkar det sen då? Alltså för efteråt, får du då en del av, alltså delar ni på royaltyn då?
Ja,
Eller? Ja.
nu får jag tänka efter, för nu var det ett tag sedan jag tittade på det. Jag är ju inte på Visto längre, jag var ju bara där med en bok egentligen också.
Jag
Men
tänker att det är väl det som skiljer hybridförlag mot en egenutgivningstjänst. Att då betalar man för utgivningen i en egen utgivningstjänst. Och så får man alla intäkter själv sen. Om det nu blir några.
Ja,
Men
precis.
ett hybridförlag, då delar man på
Ja, och
kostnaderna
så är det där också.
och man delar också på intäkterna sen.
Ja, exakt. Och det ser lite olika ut beroende på de olika utgivningsformaten, för den är utgiven på alla tre sätten. Ljudbok, pappersbok och e-bok då.
Okej, så då är det olika för de olika.
Ja,
Ja, det är inte
exakt.
lätt att hålla sig ajour med alla sätt man kan bli utgiven på, så är det ju.
Nej.
Men du är nöjd med den hybridutgivningen i alla fall?
Ja, jag är jättenöjd. Och framför allt för att jag gjorde det för att prova och se. Och det gick jättebra. Och sen dess har jag varit ute på mängder av mässor och marknader. Och jag vill ju ha en fysisk bok, så det var ju också en av anledningarna till att jag gjorde det på det sättet. Men det blev en språngbräda. För sen, det dröjde inte länge innan jag fick ett traditionellt avtal hos Lava. Och då fortsatte den här resan och har bara blivit bättre, mycket bättre.
Där har du ju en viktig poäng liksom. Men ofta när man skriver sin första bok, tror jag, så tänker man inte längre än till sin första bok.
Nej.
Utan då vill man att den ska liksom nå väldigt långt. Och det är ju fullt förståeligt. Men det är ganska ovanligt att den första boken når väldigt långt.
Ja.
Och man kanske behöver skriva några böcker först. Och då kan ju verkligen de här olika typerna av utgivningssätt vara ett bra alternativ. För att det behöver ju inte stanna där om man inte vill det liksom. Man
Nej.
kan ju, som du säger, det kan bli en språngbräda framåt också.
Absolut, absolut. Och det tror jag att många, när man hör om folk som är missnöjda med sina hybridutgivningar, så tror jag faktiskt just den punkten som de inte har förstått eller tänkt igenom. Att vad är det här egentligen? Det är inte att du blir Sveriges mest lästa författare dag två efter att du gett ut
Nej.
en hybrid, utan de allra, allra flesta kan inte leva på sitt författarskap i Sverige. Så enkelt är det. De
Och det
allra, allra.
spelar ingen roll vilket förlagsalternativ man har, så kan ju de allra
Nej.
flesta inte leva på det i alla fall. Så är det ju.
Nej. Nej, så är det. Och det är också så att de allra flesta, enligt min erfarenhet heller, inte säljer mer än några tusen ex kanske.
Nej.
Totalt sett, oavsett hur många böcker. Och det är dessutom så också, och det är den nakna sanningen i det här är väl att de allra flesta skriver inte böcker som de allra flesta vill läsa. Det får man ju också ha med i beräkningen lite grann, va? Sen har ju marknadsföringsmuskler jättemycket med detta att göra, och framför allt också, och en annan sak som jag dessutom tror att många nyblivna författare missar är att du kan inte bara sitta och skriva. Du måste ut, du måste synas, du måste höras
Mm.
hela tiden. Så att det är ett tufft liv. Och man måste ju också fråga sig, varför gör jag det här då? Är man ute efter berömmelse och massa pengar så finns det nog andra sätt att uppnå det på som är lättare faktiskt.
Mm.
Men det är ett kämpande. Sen är det också så här att det är otroligt roligt och otroligt givande. Jag har ju träffat väldigt många av mina läsare genom att jag har varit ute så mycket och haft en dialog. Jag är ju väldigt pratsam och kan liksom hålla igång, hålla låda med folk jag träffar om vad de tycker om att läsa och vad de tycker om mina böcker och sådär. Men det är också en väldigt givande process.
Och det är lite olika, tänker jag, vem man är. För man kanske inte, många av dem som, det där tror jag vi har ett litet problem. Många av dem som vill skriva en bok kanske inte ser det framför sig riktigt.
Nej. Nej, det tror inte jag heller att de gör. Men däremot så tror jag att alla kan lära sig det och alla kan lära sig tycka om det. Till viss grad i alla fall. Va? För att det är ju också det är en profession på ett sätt. Man är ju lite kringresande, nu höll jag på att säga gycklare, det var inte det jag menade.
Handelsman känner
Handelsman,
jag mig när jag
precis.
kommer med mina väskor så här.
Ja,
Och så träffar
exakt.
man samma personer. Hej, hej, jaha, hej,
Ja,
hej, jag såg
på
du vill
varje
man vill. Det
ställe.
vill varandra
Så är det, så är det.
idag.
Definitivt.
Ja, så är det. Men det är verkligen också, något, precis som du säger, någonting som man kan växa in i. Jag hade ju inte en tanke, när jag debuterade 2016 hade jag inte en tanke på att jag skulle vara ute och liksom sälja
Nej.
mina böcker själv. Jag tänkte, det finns väl någon annan som tar hand om det.
Ja,
Men så var det ju
exakt.
inte riktigt.
Nej, så
Även
är det
fast
inte.
jag då är utgiven på traditionella förlag bara, så är ju inte det så som verkligheten ser ut. Och
Nej.
det finns ju naturligtvis de få författare som har det så, men de är räknade på en hand i Sverige.
Så är det. Exakt
Ja.
så är det. Så. Och de som har det så, det kan man ju också reflektera över. De är ju faktiskt ganska synliga. Och har
Absolut.
jobbat på den delen också, va?
Så är det ju. Det är ingen som, bara, som ingen vet vem det är och
Nej.
sitter någonstans i ett gömt rum bara och skickar ut
Nej.
böcker.
Nej, exakt så. Exakt så.
Så är det ju. Men sen så har du då blivit utgiven av Lava som också är ett ganska omdebatterat förlag. För de ger ut både hybridutgivning och traditionell utgivning då.
Jajamän,
Just det.
det gör de.
Och du är utgiven där med traditionell utgivning. Har du fått, nu får du säga nej om du inte vill svara, men har du fått förskott när du har gett ut dina böcker där?
Det är ju en av de frågorna som jag tror att man inte ska svara på när det gäller avtal.
Okej.
Och jag skulle gärna svara på den frågan eftersom jag tycker den är viktig, men jag vågar inte riktigt göra det. För jag har också sett lite grann hur ganska många dissekerar sina avtal i det öppna och avtalen är väldigt tydliga med det att det här ska inte delges tredje part. Men däremot så kan jag säga att jag är jättenöjd med Lava och jag känner inte igen mig i de här dialogerna som jag vet att det har funnits en del i en del grupper och sådär. Utan jag tror att det handlar tillbaka till det jag sa att det är många som inte riktigt förstår vad det handlar om. Och där kan ju alla förlag kanske vara lite tydligare. Men på den traditionella sidan så har allting funnits där och runnit på som ett rinnande vatten. Det har också gått mycket fortare än vad jag trodde att det skulle göra. Nu är visserligen mina texter väldigt klara när de lämnar mig. Så att det är ju, redaktörsjobbet brukar oftast handla om hurrarop lite grann och vad bra det här är. Och
Vad
du kanske ska...
fantastiskt att känna så. Så
Ja.
känner inte jag riktigt.
Nej. Nej, och det jag vet inte om vad jag gör, men det är lite den här tvättprocessen som jag kör rätt så hårt med länge. Och sen även korren brukar vara några få grejer. Så att det har gått ganska fort. Och jag är supernöjd. Jag har ju stannat kvar med Lava nu. Jag vet inte hur många böcker det är nu. Och de börjar bli översatta dessutom, så att det är också en kul effekt som jag inte riktigt hade räknat med faktiskt.
Vadå, så Lava, eller vadå, översätter de och ger ut på andra språk?
Ja,
Jaha.
Skogsmannen ska komma ut på engelska och spanska. Och svenska.
Av det Lava ger ut dem?
Ja.
Okej.
Nu kan inte jag svara exakt på vem som ger ut eller hur de gör eller så, men
Du har ingen agent som jobbar för, utan det är
nej.
förlaget som har hjälpt dig.
Ja, jajamän. Så
Vad
de,
spännande.
ja,
Kul.
det är kul. Det är superkul. Jag läste spanska 2 år i gymnasiet, så ska jag se om jag kan klara mig igenom boken på spanska också.
Ja. Ja, men du, Magnus, jätteroligt att prata med dig. Om du fick ge något enstaka tips här till de som lyssnar, som många är då aspirerande författare, som inte har gett ut någon bok än, men vill ge ut böcker. Vad skulle du vilja ge för tips?
Jag har ju mängder av tips, men framför allt så säger jag nästan alltid så här, att ge inte upp. Det är den enda anledningen, eller enda skillnaden mellan att bli utgiven och inte utgiven. Det är att ge inte upp. Och ta inte refuseringar som någonting negativt, utan se det som en läroresa. Det funkar inte den här gången. Och man ska inte heller glömma att det finns faktiskt förlag för att det finns författare, inte tvärtom, va? Så att det sitter någon på ett förlag och inte vill ge ut din bok beror på att det är en person som läste ditt manus just där och då. Så att fortsätt kämpa, och sen ibland så lägg manusen åt sidan och så börja på någonting nytt. I mitt fall har ju det varit ganska lyckosamt, eftersom jag kunnat komma tillbaka till gamla manus och fräscha upp dem och få dem utgivna. Så kämpa på, och glöm inte att ha kul under tiden. För är det inte kul, då ska du inte göra det.
Nej, då kan man göra någonting annat med sin
Ja,
tid. Det var
exakt.
bra
Ja,
slutord, tycker jag.
ja.
Och var hittar man dig om man vill följa dig på något sätt?
Man hittar mig på alla sociala medier, mer eller mindre. Och jag har en hemsida också som heter magnuskarling.com. Där hittar man mig, och där skriver jag lite och tipsar. Framförallt lägger jag upp nyheter kring mitt författarskap där.
Just det. Jag lägger lite länkar i anteckningarna till avsnittet. Tack för att du har varit
Tack.
med.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Stort tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och är det nu så att du också vill bli författare, ja då tycker jag att du ska kika på mitt webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Du hittar det på min webbplats skrivringen.se eller i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses och hörs!